Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej och välkommen till veckans avsnitt av Dansmusikpodden. Jag heter Mats. Det här blir ett så kallat small talk-avsnitt. Och denna vecka så catchar vi upp med två personer som har gästat oss tidigare. Först ut är Pierre Järksten, a.k.a. Hertz. Vi snackar då om hans succéår sedan han var med senast här i podden. Och då så skulle han precis relauncha hans techno-alias, som är då Hertz. Och var lite osäker på hur det skulle flyga. Men nu ett år senare så har han haft massor av topplaceringar på Beatport och ja, men ganska massiv DJ-support och så. Så vi snackar om det och mycket annat i ett ärligt samtal, tycker jag. Och detta följs sen upp med ett samtal med Marlene, även känd som Marble. Och då snackar vi Yuki Garage, vi snackar om hennes olika klubbprojekt, hennes Boiler Room-spelning och även om hennes spännande jobb som UK Garage Curator på Beatport. Jag ska också säga att samtalen är då inspelade per telefon. Och snacket med Hertz spelade jag in i mitten av februari. Och samtalet med Marble är från slutet av januari. Det kan vara bra att veta. Varsågoda! Välkommen tillbaka till Dansmusikpodden Pierre Järksten, a.k.a. Hertz.
Tack Hej. Så mycket.
Varsågod. Allt väl med dig?
Jajamensan.
Härligt. Det gläder mig. Jag tror att du blir den första personen som gästar oss 3 gånger. Det var ett ordinarie avsnitt, ska vi säga, sommaren 2021 som vi gjorde här uppe i Stockholm. Där du var på besök i vår studio. Och sen följde vi upp det med ett small talk, alltså typ ett liknande det här. För ungefär ganska exakt ett år sedan här i inspelande stund. Vi gjorde det i februari 2023, om jag inte missminner mig.
Ja, men det stämmer bra. Jajamensan.
Och innan vi
och då liksom sa ju lite, ursäkta jag bryter det där, men jag sa bara lite skämtsamt sa jag då, vi hörs om ett år så får vi se hur det går.
Just det.
Och det är ju den tråden egentligen vi plockar upp nu någonstans här. Det blev inte bara ett skämt, utan det blev ju faktiskt verklighet av det.
Exakt, och det är liksom både, ja men du kanske kände det på dig, jag känner nu att det absolut är dags också, och våra liksom lyssnare har gett uttryck för samma önskemål. Så jag tror att det blir perfekt.
Jättekul att höra.
Och liten kontext som jag bara hade, eller kontext heter det, som jag hade skrivit upp här. Dels tycker jag man kan lyssna på de här tidigare avsnitten för att få kontexten till sig själv. Men det var ju så då, i alla fall för ett år sedan, då höll det liksom, eller vårt samtal då kretsade kring att du höll på att relansera ditt technoalias Hertz, eller hur? Och det fanns väl, ja men du var inte helt säker på hur det skulle funka eller att det skulle funka.
Nej,
och så.
Men verkligen
du,
inte.
Men du hade liksom identifierat att okej, men nu är det här liksom inom citationstecken gamla technosoundet tillbaka, eller hur? Det var där någonstans vi var då.
Ja, och ska vi ta bara en jättekort grej som var från första, alltså helavsnittet då, podden från 2021 sa vi va? Så var det ju så att Össe satt och pratade där om, vi pratade om tempo och sånt där, och då sa jag att jag kan inte släppa techno i 138 idag, det kommer ju inte funka. Och då satt Össe och sa bara, jo då, det hade funkat jättebra. Och grejen någonstans där, så efter vi hade det samtalet så utvecklade sig ju allting, alltså helt åt det hållet. Om Össe hade fingertoppkänsla eller tur, eller liksom vad det liksom grundade sig, det vet inte jag, men det blev ju liksom en, därefter liksom blev teknon lite hårdare och alla började spela lite hårdare och alla började spela lite snabbare.
Precis.
Och sen då så liksom så var det ju då som för ett år sedan som jag kände att nej, men nu är ju hela cirkeln sluten liksom. Mm. Nu testar jag och liksom se om jag kan släppa någonting igen och sånt där och se om ja, någonting kan hända liksom. Så det är ju egentligen en recap på där vi liksom börjar prata om det här eller där jag var med och så vidare i eran podd.
Ja, exakt. Jag tycker just det att det blir liksom ja, men att det är kul att göra det här nu är ju att binder man samman de här avsnitten så blir det ändå en, ja, men en ganska intressant resa, eller mycket intressant resa inifrån, eller vad man säger, i liksom dagens globala teknoscen också. Ja, vad ska man börja? Jag skriver upp lite tankar och en första är ju så här, ja, men kan du på något sätt liksom sammanfatta det senaste året? Och så kan vi gå säkert in på en annan detalj som jag också är nyfiken på. Men det har ju hänt mycket då, som sagt.
Ja, men alltså, vi kan väl börja där som avslutet slutade förra gången. Jag hade släppt en låt, eller skulle släppa en låt. Jag kommer inte ihåg exakt nu, men det var ju precis liksom när jag hade börjat.
Ja.
Och vi har ett samtal där och liksom... det var ju några grejer där som... jag satt ju och sa att jag helt omöjligt hur jag ska nå ut till folk. Och det var helt sant. Det var ingenting som jag liksom hittade på eller som jag liksom ville... Ja, jag spelar aldrig såna här spel liksom så här med mina... Liksom när jag pratar. Utan jag pratar rätt i hjärtat och hjärnan också förhoppningsvis. Men liksom och berättar som det är liksom.
Mm.
Så att när jag sitter och säger då att jag vet inte hur det här kommer gå. Och jag vet inte om det här kommer gå överhuvudtaget. Eller hur jag ska nå folk eller nå ut. Så var det helt sant.
Just det var liksom verkligen... det var också om jag minns rätt gällande liksom ja men etablerade kontakter som du hade från liksom tidigare Hertz eran om man säger
helt,
så.
Mm. Helt rätt. Ja. Och då sa ju du då i där att liksom ja men kan du inte släppa på liksom någon känd label, det är ett sätt att komma ut och så där och ja, det kanske jag kan göra, tänkte jag liksom, och jag svarade väl något liknande där med, men jag visste liksom ingenting och jag hade liksom ingen agenda. Utan mitt, vad jag svarade väl egentligen då var väl att ja, men gör jag bra musik så kommer väl det nå ut på något sätt, hoppas jag.
Mm.
Och då var det liksom från er då att ja, men toppen om det kan bli så liksom, om det nu hittar sig fram. Så började ju allting. Och så släppte jag ju en singel. Jag släppte väl två singel och tre singlar tror jag. Och då hörde Kojo av sig som driver labeln Suara.
Just det.
Technolabel som liksom ligger... Det finns ju två stycken technolister ska man säga på Beatport. Mm. Om vi börjar där. Beatport vet väl de flesta som lyssnar på det här vad det är.
Det tror jag. Det förutsätter vi.
Ja, den största dansmusikbutiken i världen med MP3-nedladdning och WAV-nedladdning då. Och han då har liksom ägt den här teknolistan. Det finns ju två teknolister då, ja, just det. Den ena är den som kallas Peak Time. Och den har ju gått och blivit extremt kommersiell. Mm. Den ligger just nu när vi pratar faktiskt Darude Sandstorm igen i någon ny remix. Liksom.
Aha,
men,
okay.
Men det har ju gått full circle. Så det är ju EDM idag nästan. Alltså det ja, jag vet inte. Det kallas ju techno, men det är väldigt, väldigt, väldigt kommersiellt techno. Och många av dem som gör musik och som ligger på den listan... Ja, jag hade ju aldrig gissat att de skulle göra den här musiken idag, om man ska vara ärlig.
Just det.
Och sen så finns det den andra listan då som heter Raw, Deep and Hypnotic. Och där är ju det som man kanske, ja, det som jag skulle kalla techno, eller det som man känner igen som techno. Liksom. Om man har varit med för 20 år sedan och sen så, ja... Så gräver man ner sig en grupp och så kommer man upp i gruppen idag. Så tror jag att det är, liksom, det är den musiken som man liksom, åh, det är techno fortfarande och det låter så här liksom.
Fast samtidigt, om man gräver upp sig i gruppen och skulle gissa bara baserat på hur de är döpta, så skulle jag klicka mig in på Peak Time ändå, för att jag tänker att det där, så här, i mitt huvud är det fortfarande så här, men typ Hertz-släppen känns verkligen Peak Time. Så här. Men
ja,
soundet, och det kan, absolut.
Ja, men det har ju blivit alltså... Jag vill inte göra mig ovän med någon eller liksom vara någon så här liksom besserwisser med det här med genrer och sånt där. Men jag menar, jag har ändå hållit på att spela skivor i 40 år och man har sett saker komma och gå. Men det är ju väldigt mycket liksom trans, alltså inspirerat och väldigt liksom... Alltså det har ju det är som EDM idag. Det har ju liksom gått dit.
Exakt. Ja, men det sker ju förskjutningar också i liksom allt det här, vad som är vad och vad som kallas vad och så vidare. Så det är dynamiskt såklart.
Ja, men så är det ju och liksom om man tittar på de här vi tar nu ett exempel då som liksom inte har med det här att göra, men ta så här Axwell och housemusik och så gjorde han ju då liksom kreddig housemusik först. Och slog igenom med det och var liksom väldigt skicklig på det. Och sen så gjorde de ju Swedish House Mafia. Och där var ju det liksom alltså eurofierad house. Liksom. Det var ju inte den typen av den kreddiga housemusiken längre. Utan då blev det ju någonting annat liksom, med öppna filter och stora slinger och grejer. Som också aspirerar lite på transgenren eller hur man nu ska uttrycka det. Liksom. Mm. Och då blev det ju liksom så hela den genren blev. Och så kom ju alla de här liksom Deadmau5 och allt vad de hette som slog igenom och gjorde liksom EDM. Och exakt där är ju det, är ju teknon idag med det vi kallar peak time techno då. Eller det som Beatport kallat peak time techno då. Mm. Att nu har det liksom gått hela varvet. Och just det komiska med det då är ju att du hittar Sandstorm med Daru där på topp 10. Ja. Som för 20 år sedan absolut inte skulle klassas som techno. Alltså det var ju verkligen inte techno utan det var ju trance eller... Ja, hitmusik liksom.
Ja, precis. Jag vet ingenting om hur den där remixen låter i och för sig. Men,
Nej, men den är ju ganska poppig och hela slingan är ju med och sådär. Mm. Liksom, så att, men det säger ju någonting om vad som har hänt. Liksom. Men så sagt, jag vill inte döma någon utan jag vill ändå bara försöka ge en liten bild om hur det ser ut. Alla får göra vilken musik de vill och hamna var de vill och sådär. Men,
ja, exakt.
Men jag kände ju att den grejen som jag ville göra var ju mer det här som hamnar under Raw Deep and Hypnotic då, som är liksom den gamla techno som också är nu superpopulär får man ju tillägga också då.
Ja visst, jo, men det är det ju. Nej men precis, man kan ju prata enkom om liksom genrer och förflyttningar där i timtal.
Ja, men som sagt, jag hoppas inte någon känner sig dissad av det här heller, så att, för det är inte min avsikt. Liksom,
nej, jag tycker att det känns ganska balanserat, tycker jag. Men okej, men då hörde Soara av sig där.
Ja, just det. Där var vi. Och bara liksom, kan inte du göra en EP? För han hade ju varit ett stort fan då. Och han hade ju startat sin label för 15 år sedan. Och alla de åren innan det så hade han ju min label som heter Sway då, Technolabel, som en av sina favoritlabels med technomusik. Så han var ju ett stort fan liksom. Mm. Och nu hade han ju kommit upp i... Ja, nu är han precis över 500 släpp, men då var han väl på 440-450 eller vad han var på någonstans när han kontaktade mig då. Och så tänkte jag, ja, men visst, jag går på den här tanken då. Jag slänger ut en EP hos honom också och det ger det lite spridning och sådär. Och det var ju smickrande och roligt att han hörde av sig och liksom var vaken på att jag hade kommit tillbaka. Så bara det var ju jättekul att någon hade liksom anammat det där.
Ja, visst.
Och det som hade hänt då var väl att min andra singel som jag släppte hade ju kommit upp nummer, tror det var så här 13, 14, 15 på den här Beatport-listan då. Så att jag hade ju synts lite grann liksom.
Just det, men det kanske du var inne på, men Soara, de hade väl en ganska bra liksom...
Ja, chart, de ägde ju listan.
Ja, exakt.
Ja, herregud. Mm. De hade ju kunde ha liksom 15, upp, jag vet inte om de hade 20 låtar någon gång, men alltså typ 15 låtar på den här topp 100-listan. Så var man en klickade så såg man liksom Soara och ska man vara ärlig då så var det någon label man skulle vilja hamna på så var det ju just Soara för de var ju liksom hetast alla kategorier. Det var ju liksom, så det var ju ganska roligt sammanträffande att det var just han som hörde av sig och ja. Det var egentligen där man ville hamna då.
Ja men precis, jag tänkte också på det för jag visste inte, det här är nytt för mig också att det var så här rikt till för jag tänkte också så, men det är säkert Pierre som har liksom lagt upp en strategi här att det passar bra ihop med liksom den balansen med etablerade labels och ja, den egna och sådär. Men då var det alltså något av en tillfällighet ändå.
Ja, och det var ju lite grann alltså ditt mantra där som, det ekar ju mitt bakhuvud liksom att kanske ska gå på det. Vi snackar ju om det här för lite tag sedan, varför inte? Och så gjorde jag ju för 20 år sedan också, så det är ju liksom inget helt nytt för mig, men ändå sådär liksom att man behöver inte vara så här bångstyrig, bara jag kan själv och jag ska göra själv, utan visst, släng ut det på någon annanstans och se vad som händer. Men, återigen, helt ärligt, jag hade ingen strategi, jag hade ingen plan, jag hade inga liksom så här, utan jag hade egentligen bara liksom förhoppningar. Mm. Liksom. Så att när vi pratade om det så, då visste jag verkligen ingenting om det här. Liksom. Och sen har det ju rullat på om vi ska ja, fortsätta historien då.
För det släppet på Suara, det flög väl också bra då?
Ja, det flög ju ännu mycket bättre. Mm. Alltså, bäst hittills, då var det ju fram till den punkten. Och för det första så... Jag ska se så jag minns rätt nu. Men jag tror att det är ju tre låtar på släppet. Och alla tre låtarna låg topp 10. Mm. Fast det är lite olika omgångar.
Mm.
Och första låten gick väl upp som högst på... Jag tror andra eller tredje plats. Jag undrar om inte den var tvåa. Och jag var ju supernöjd med det. Jag tyckte det var ju skitkul att den hamnade så högt. Och folk började liksom se och kanske titta tillbaka på de andra släppen jag hade gjort tidigare under året. Och, ja, och jag märkte ju på mitt... Instagram, alltså Instagram pratade vi också om i någon av poddarna, så jag sa att jag använde jag knappt, det behöver man inte gå in på, men ihop med detta då så döpte jag om, eller jag hette hela tiden Pierre Hertz på Instagram, men jag gjorde detta till mitt Hertz-konto, för jag hade ju inte använt det privat nästan överhuvudtaget innan, så jag tänkte jag använder samma konto så blir det mitt Techno-alias-konto då för Hertz. Och då märkte man ju direkt liksom, åh, han är tillbaka och wow, vad coolt, alltså jag fick ju hur mycket... Ja, kärlek, om man nu ska summera det på något ord. Alltså, sådär att, och det var ju helt fantastiskt. Liksom. Det var så många som bara, åh, äntligen, och nu kommer det, och de är så grymma. Och bla, alltså, helt otroligt. Och det kommer fortfarande, varje dag får jag liksom meddelande av folk. Och sådär. Så det har ju varit väldigt, väldigt roligt då.
Ja, precis. Och, ja, kör.
Och sen då, så bara ta klart den här Suara-grejen, så... Så kontaktar ju nästa person med då, det kan vi gå in på lite senare också, men då kommer ju Christian Smith då, som har Tronic, som är den näst största labeln, eller de kanske är jämstora med Suara, men liksom som ägde listan tillsammans med Suara. Det var Tronic och Suara var och annat släpp, och alla de var ju toppenbra liksom. Och han kontaktade mig också, och vi har ju haft kontakt genom åren förr, men vi har ju inte pratat med varandra på liksom, ja, vi träffades väl sist 2007 på något ställe vi spelade ihop eller något sånt där liksom. Så det var ju en evighet sen. Och så gör jag en EP för honom också då, men helt plötsligt så chartar ju Carl Cox en av mina låtar som... Han gör ju en sån här beatportlista då. Och då märker man ju liksom kraften i det. Så att när han då chartar upp den, då har han sin egen låt som nummer ett. Och så har han min låt som nummer två. Och sen har han sin egen låt som nummer tre. Och sen kommer det massa andras låtar under liksom. Så då går ju den låten upp som nummer ett på beatport. Fast den ändå var då kanske... Jag vet, jag säger två månader gammal. Jag vet inte exakt, men något sånt där liksom. Så, och den går ju upp etta. Och sen ligger ju den etta, ja, ganska länge. Och så går den ju ner lite på listan. Men den har ju liksom kommit in och ut på listan. Så jag tror att den nu följer den ur topp 100. Den har legat topp 100, ja, sen i, ja, vad blir det då? Sen i augusti ungefär liksom.
Just det.
I ett halvår.
Ja, mäktigt. Men liksom... vad ska jag, de här låtarna då som pushades ut, var de, för jag vet när vi pratade också i det förra smalltalket, så lät det som att okay, men du hade en ganska, gjort ganska mycket låtar då, satt på en guldgruva tror jag, för att citera ordagrant.
Ja,
är det de som liksom har kommit ut här?
Ja, alltså det var ju samma sak där då. Jag gjorde ju, jag var och spelade i Slovenien i november och kom hem från spelningen. Det pratade vi om i förra avsnittet, så det behöver vi inte gå in på. Men efter den spelningen så gick jag hem och satte mig och gjorde musik. Så jag gjorde typ 20 låtar i december. Jag bara satte mig och manglade på liksom. Och de hette ju ofta så här liksom, låt 1, låt 2, låt 3 och så vidare. De hade lite olika binamn och sånt där. Och den låten som alltså då så att jag släpper ju låtar då, jag väljer ju lite låtar för att sätta samman mina släpp då, så då gör jag ju först någon som heter Ahead, och så var det tror jag tre olika versioner på den, och så nästa släpp var det typ tre olika låtar, och nästa släpp igen var det tre olika låtar så här. Men när Suara ringde då, så hade jag ju kvar liksom lite gamla låtar och sånt där, och den här då som Carl Cox chartade, det var min låt som hette typ Techno nummer två, så att det var en av de första jag gjorde i december. Och jag ska inte säga att det var skåpmat, för det låter ju lite så här dumt. Men alltså, det var ju inte en av de låtarna som jag liksom så där trodde själv kanske. Ja, för då hade jag ju valt inte min egna släpp liksom, som någon av dem. Utan den fanns liksom kvar i min box, eller den hade inte passat in med de andra och sådär. Så att, ja, där ser man hur det kan slumpa sig liksom. Att den låten som, ja den var väl bra liksom sådär liksom. Men den låten blev ju min nummer etta liksom.
Men när du säger egna släpp, menar du då på Sway eller?
Ja, just det. Då hade jag gjort då fyra innan Suara då. Alltså, så Suara var väl mitt femte släpp under förra året då, tror jag, om jag inte säger fel nu, men jag tror det var så.
Ja, det är mycket att hålla reda på. Men om vi då kanske går över till det som ja, men låten som kanske har blivit, eller den har väl blivit störst av det vi kommer prata om här. Vilket är det Timbal som är rätt uttalare?
Nej, det är Timballe.
Timballe.
Kan vi ju säga.
Mm,
ja, det är ju så på svenska.
Ja.
För det första då så ja, vi kan ta det hela storyn då så ska jag berätta den. Det har varit en del som har kommenterat det här som är svenskar.
Ja.
Och några har skrattat och sagt det här var det roligaste namnet sen. Jag vet inte vad, trollen i skogen eller någonting sånt där. Var någon som skrev. Ja, i alla fall. Ja, men då är det så. Jag gjorde ju en låt som jag ville göra lite så här trumlåt liksom på något sätt. Ha en massa trummor i. Och så jag sätter ju mig och gör en låt. Och då hade jag ett arbetsnamn. Jag gör ju ofta arbetsnamn som jag sa. Tekno 2 och Tekno 3. Men jag har ofta ett annat namn också sådär. Jag datummärker dem först. Och då hette den här. Då skulle jag göra något med Timbal tänkte jag. Men då blev det ju roligare att skriva Timballe i mappen. Så mappen döptes ju till Timballe. Jag tror det var i augusti förra året som jag gjorde den. Och sånt, augusti, september.
Och Timbal är alltså en sorts trumma då, eller hur?
Ja, ja, precis. Det är en sån där trumma liksom. Som
hör i låten också. Mm.
Ja, som man smattrar. Ja. Mm. Och man hör inte alls någon timbal heller för övrigt. Så det är mycket som inte stämmer överhuvudtaget med det här. Vilket jag tycker är ännu mer komiskt då. Men om vi tar det från början då så gjorde jag den här trumlåten. Och den fick ju då heta Timballe som arbetsnamn då. Och sen då så när den var klar så fick jag inte till det. Utan jag liksom, ja, jag masterade den och så blev det inte bra. Och sen så har jag haft, hade jag väldigt god hjälp av en annan teknokille som heter Mattias Fridell. Mm. Han gör ju mycket masteringar för massa skivbolag och sånt där.
Just det.
Och han har jag kunnat skicka låtar till lite under året sådär. Så att jag säger ett stort tack till honom här när jag har möjlighet att göra det. Och skickar ju då låten till han och han, det här var inte 100 liksom och sådär. Fan också liksom. Så att jag fortsatte då, gjorde version nummer 2, gjorde version nummer 3, gjorde version nummer 4, 5, 6, 7, 8, 9. Och till slut var jag ju så sur på den här jävla låten så att det var ju liksom bara, jag fick inte till det. Så när jag kommer upp till nummer 9 så byter jag bastrumma. Tänker jag, nu skiter jag, nu bankar jag på en ännu hårdare bastrumma och så får det bli vad det blir det här liksom. Mm. Och sen då så känner jag fortfarande då, jag står ju och DJar med den själv hemma och sånt där med mitt DJ-setup och sådär och känner fortfarande, det är något som saknas. Det var lite rassel i bakgrunden. Så det sista då var att jag la på lite mer shakers och grejer. Det hörs inte jättemycket men ja, det fyller ändå ut lite grann. Så då blev det liksom version nummer 9, extra allt heter den hos mig då.
Okej.
Så det blev då, den 10:e versionen blev det liksom. Det var nummer 9 och så blev det nummer 9 med extra allt då. Så version nummer 10 blev den som blev den officiella då. Och ja, det var ju den jag släppte. Så, och då tänkte jag var så sur på låten då så att den får heta Timballe. Jag skiter i det här nu liksom. Och ja, och folk utomlands tror ju att den heter Timbal, att det är svensk stavning eller någonting sånt där liksom. Det är ju ingen som har sagt någonting, men jag tycker det är otroligt komiskt när DJs runt om hela världen spelar Timballe liksom i sina sätt då.
Ja, men exakt. Men det låter som att du inte hade då känslan av att det skulle bli en nummer etta, eller?
Nej, alltså... nej, men jag trodde nog att den skulle funka bra, det trodde jag. Och den släpptes ju då i slutet på oktober och på en vecka gick den upp till typ plats nummer 2 tror jag. Jag tror det tog 7, 8, 9 dagar någonstans. Så gick den ju liksom rätt upp. Och sen låg den en månad som nummer 2. Och tänkte jag, det var ju själva fan också när jag har kommit så här långt med det här att den inte kan gå upp på nummer 1 då. Men sen så gick den ju jag tror det var 8-9 december någonstans där, så gick den ju upp som nummer 1 då. Sen så har den ju legat nummer 1 i 2 månader. Och just nu när vi spelar in detta då, mitten av februari, så har den ju halkat ner då till nummer 2. Men den ligger ju fortfarande där liksom i...
Just det.
Så den har ju alltså legat 1 eller 2 i ett kvartal liksom.
Ja, det är ju väldigt mäktigt. Men är det alltså inga timbal, eller vad man säger, trummor som hörs? Det är alltså inte så...
Nej. Det är någon... afrikansk monkey drum heter en sån.
Okej. Okay. Den som är i breaket liksom. Mm.
Ja, det är dugga. Och det är en sån här, tror jag, som man tar med händerna och snurrar på en trumma som har liksom ett snöre på. Vet du vad jag
menar? Nej, inte då? Riktigt, men vi får googla oss till detta.
Ja, men tänk dig en liten grej. En maracas vet ju alla vad det är, en som man håller i handen liksom. Och så istället för det här liksom huvudet med massa gojs i som man liksom skakar på, som får maracas, så sitter det trummor som är på varsin sida om.
Okej, alltså, jag börjar fatta.
Minitrumma, och så går det ut ett snöre, och så kan man liksom dra den här mellan händerna så här, som man gör upp eld, du vet, med pinnar liksom. Och då slår de här snörerna med de här små bollarna på de här trumskinnen då.
Just det.
Och då kan man liksom få sån här plick, bam, 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 det smackar på som fasen då.
Just det.
Så att det Timballe heter låten. Det du hör är de här African Monkey Drum då. Och sen då på skivomslaget, om vi ska göra det ännu konstigare, så har jag hittat någon trumma då som jag tycker, och det är tydligen någon som heter Djemje eller något sånt där. Det är något annat afrikanskt slagverk.
Ja, det är någon trumma, tror jag.
Ja. Så att det är ingenting som stämmer, man säger.
Men det ändå så stämmer.
Och så heter låten Timballe då. Så att
det, ja. Ingenting stämmer, men ändå allting stämmer.
Ja, full på plats liksom.
Exakt. Nej, men jag antar, alltså, för det var ju någonting jag försökte analysera hos mig själv, men alltså, första gången jag hörde det innan den då charttoppade, så kände jag ändå så här, ja, det här är något. Och då, det är så svårt att spesa eller så här pinpointa vad exakt det är. Men det är väl, jag byggde väl upp det utifrån något scenario just med dansgolvseffekt och så. Och just med det breaket och såklart de här monkey drumsen då. Vad är din egen analys av liksom vad som fick det att flyga?
Nej, men jag var ju lite inne på det. Alltså, ofta när jag gör låtar så tänker jag i mitt huvud att men nu ska jag göra den här grejen liksom. Och det kan vara vilken grej som helst. Och det jag hade lite grann i tankarna var ju de här gamla trumlåtarna som var då Safri Duo och de här alltså, det kom ju liksom lite sådana liksom trumhits. Ja, det kom ju med jämna mellanrum. Det är alltid någon som snappar upp de här grejerna, så kommer det igen och så kommer det igen, och så går det 5 år och så är det någon annan som gör någonting och så. Så att jag hade ju den här tanken att nu ska jag göra en trumlåt som, och göra ett break då som alla liksom kan, ja, eller som kommer funka. Så visst, jag hade väl en viss liksom kommersiell tanke med den. Alltså det ska jag ju inte sticka under stol med. Men sen vet man ju aldrig hur det där slår ut. Alltså, de teknodidier som spelar mina grejer mycket nu, de är ju ofta sådär, de vill ju inte ha massa liksom snare rolls och uppbyggnader och massa liksom, utan de spelar ju ganska rå och liksom enkel techno, eller vad vi ska kalla det, liksom monotom techno och sådär. Så det gäller ju att hålla balansen, att om jag skulle liksom dra på den här liksom tutor och sirener och massa och så explosioner och du vet, så här, så skulle ingen spela den liksom. Mm. Men jag vill ju ändå ha effekten av, alltså när jag vill ju ha samma effekt, så när folk spelar den så ska ju folk bara woo, du vet liksom, nu är det fest liksom. Mm. Så att, och det där är ju skitsvårt liksom, för att ja, de som har hört mig genom 30 år av musikproduktion har ju hört att jag har gjort jättekommersiella grejer liksom, som har, och så har jag också gjort jätte, ja, inte svåra, ja, svåra, jo, men det kan man nog ändå säga, liksom monotoma och liksom inte så tillgängliga liksom låtar. Mm. Och det gäller ju att hitta den där balansen just nu då, när jag är liksom hatch och inne i det modet, att liksom ja, men du vet, ta tillvara på det jag kan om och få det att funka liksom, men ändå inte liksom gå för långt liksom, så att det blir fel liksom.
Precis. Nej, men en fråga som jag vet, ja, men den är jag också nyfiken på, men som kom från en lyssnare, var väl liksom, ja, men hur du kan vara så in tune med liksom scenen idag, även fast du inte ut och spelar jättemycket DJ-gigs och sådär. Alltså, däremot har du en lång karriär av DJ-gigs och så. Och sen kanske delvis, tänker jag, om jag får spekulera. Nej, men visst, du verkar helt klart ha koll på scenen. Men scenen har ju också, ja, men scenen är in tune med dig också, så att säga. Så det går väl åt båda hållen. På något sätt.
Ja, men alltså, jag vet inte vad jag ska svara på det. Alltså, för det första så är det ju så att det är klart att man lyssnar på vad alla håller på med. Mm. Alltså, någonstans får man ju sätta ner sig själv i den verklighet man lever i. Mm. Och Vill jag göra Darude Sandstorm och försöka liksom sikta på peak-time-technon? Eller vill jag göra någonting annat? Eller vill jag göra housemusik? Eller vill, alltså, någonstans så liksom... Jag sätter ju mig inte bara ner och bara slumpa fram någonting och så blir det vad det blir och sådär. För det, jag är för dålig på det liksom. Mm. Utan jag måste ha en idé i huvudet att det åt det här hållet jag vill gå. Jag vill göra något som är typ sånt där liksom. Och sen så blir det ju alltid min twist på det. Det är inte så att jag kopierar några andra låtar. Det är inte alls på det sättet liksom. Men man har ju ändå en känsla lite grann av att ja, men nu är det liksom, den här grejen är lite cool just nu. Eller typ som det här med trummorna då. Mm. Det kanske är superhett nu ett år. Och så är det helt borta sen. Det finns inte det finns ingen som använder liksom bongotrummor och sånt i teknon, men nu är det superhett liksom.
Just det.
Och då gäller det alltså, eller gäller, men alltså antingen så fortsätter man ju med sina bongotrummor hela livet från start till mål, eller så skjuter man ju lite liksom så där att ja, men nu kör jag lite bongotrummor och så om ett år kanske jag kör någonting annat, för då har alla liksom glidit åt det hållet. Alltså man försöker ändå hålla sig lite ajour. Jag har ju en show på YouTube också, kan jag ju säga, för de som inte har hittat dit ännu, där jag spelar techno då, i kör en timma liveset liksom, rätt upp och ner.
Just det.
Och där samlar jag på mig all musik som jag tycker är bra liksom. Så där kan man ju höra exakt mina influenser och ja, det jag inspireras av och lyssnar på och sådär liksom. Och,
precis. Ja, men jag vet, också i förra småltalket så sa du ju, ja men om man just att du har gjort din läxa, och det kanske är liksom just det du säger, att ja, ha örat mot rälsen eller marken då.
Ja, men lite så är det ju. Mm. Sen är det ju så här att i den genren vi håller på med sånt där, det är liksom, jag sitter ju inte som någon businessman och cashar in här och så bara, ah, fasen, nu har jag tänkt ut det här och så nu, pengarna bara rasar på mig och alla liksom jublar, utan det här är ju ingen genre man ska hålla på med om man vill bli rik. Liksom.
Men, jag hade det som fråga faktiskt. Blir man rik på en Beatport 1?
Nej, ja, för det första så är det ju en Beatport 1 i min genre, ja, ska vi börja med att säga.
Precis.
Så den har ju inte legat på 1 på den liksom, overall sales. Liksom.
Nej.
Men den har ju varit inne och vänt på topp 100 overall sales har den gjort. Så att den har ju ändå liksom synts lite grann, men den genren som vi eller som jag är i då, den här raw deep and hypnotic liksom, den är ju mindre än peak time technon, så peak time technon säljer ju liksom, de som är på topp 10 på peak time säljer ju mer än topp 10 på raw and deep and hypnotic då.
Mm.
Men nej, så att jag menar det alltså, jag gillar ju den här musiken. Alltså det är ju inte så att, alltså jag diggar ju det här liksom, och det har jag ju gjort i hela mitt liv, ända sedan jag, i alla fall sedan början av 90-talet då, när liksom teknon som jag känner den kom liksom, med allting från Sia Bolland och Aphex Twin till, ja,
just det,
you name it, liksom Prodigy och allt, alltså det där, jag tyckte det var skitbra liksom, när det slog igenom.
Jo, jag tror det är ingen som tvekar på att det kommer från liksom hjärtat och så.
Nej, så att, men sen så är jag bred liksom, jag tycker om mycket olika grejer, så jag släppte ju en pianoskiva, den pratade vi om i någon annan podd här då, men alltså typ liksom, ja, det gjorde jag, det är ju bara piano, rent akustiskt piano i ett helt album 2001 liksom, eller 2021 menar jag, alltså för några år sedan då. Så att jag menar, jag är inte sån att det måste vara bongotrumstekno hela livet, utan ja, jag tycker det är roligt att göra olika grejer och se om man kan träffa rätt liksom och
jo, precis, men det tycker jag ja men bara sett till vår podd, så tycker jag att det liksom för mig är bredd bara en bra sak och gör att man liksom inte tröttnar och får in lite ny energi och att men saker kan väl flöda mellan de här olika världarna också. Ja, men jag tycker bara det finns positivt med det. Helt klart. Men du var inne lite på det att du ändå fått såklart en del kärlek. Och om vi bara tar den frågan igen, så, men hur har du märkt av det på andra sätt nu i liksom inboxarna och sådana grejer?
Ja, det plingar ju hela tiden. Det är väl det man kan säga. Det enda som inte har hänt ännu som jag skulle vilja hända, det är ju det här med gig och spelningar då. Det har ju inte hänt så mycket överhuvudtaget. Jag har ju försökt att komma i kontakt lite med management, olika sådana där som bokade då. Och det gäller ju att träffa den där personen som känner till min historia lite grann. För det är ju den, på de meriterna någonstans som man vill liksom komma ut.
Ja, också, men också Ja, historia, ja. Men liksom bara det senaste året borde ju, tänker jag, väcka intresse.
Kombon av det.
Ja.
Alltså, naturligtvis. Alltså, hade jag inte gjort det här sista året så hade jag ju inte... Du hade ju inte varit aktuell alls.
Liksom. Nej, men samtidigt tänker jag ändå förvånad. För jag tänker ändå att det skulle så här öppnat upp en gig-dörr och historia uteslutet. Bara det som hänt senaste året. Tänker jag borde få några agenter att liksom sitta och författa lite mejl till dig. Men det har alltså inte varit riktigt så.
Nej, där är vi inte ännu. Och jag funderade lite på det sist då. När jag startade här 2001 då, så fick jag ju liksom min... hitlåt där 2003-2004 någonstans. Det var ju där det liksom rasslade till då. Och det tog, alltså det var ju en startsträcka. Då hade jag ju ändå gjort väldigt mycket låtar under 2 års tid och släppt jättemycket. Men jag fick ju inga gigförfrågningar de första 2 åren då heller. Utan det tog ju några år innan det där började liksom komma då. Så mina första gig gjorde jag ju egentligen 2004. Och sen då så ringde det ju kors och tvärs då 2004, 2005, 2006, 2007. Och så fortsatte det ju ringa liksom då. Även om jag inte tog så jättemycket jobb. Men jag tog ändå några såna här stora awakenings och de här Cody Fabric i Madrid och så vidare. Då. Så att,
det kanske finns en tröghet i systemet där eventuellt. Liksom.
Ja, och sen så är det klart att många av de här artisterna som man kan se idag då i flödet så här liksom, han spelar på så stora grejer hit och dit och så här. Det är klart, de har ju varit alltså konstanta i sin output liksom. Mm. De har ju inte försvunnit i 10 år liksom, utan när Instagram kom så var ju det Instagram som de började med, och sen så har ju de byggt sin fanbase liksom. Så det är klart att jag med mina liksom tusentals följare då, till skillnad från 100 000 följare eller miljoner följare, har ju liksom inte samma utgångsläge idag, utan man får ju liksom börja lite grann på nollen då, och inte, alltså att folk inte vet vem jag är idag, det får man ju bara köpa liksom, utan man får ju bara bygga på ny kula lite grann och
precis, men har du liksom en önskan om att börja så här gigga varje fredag, lördag hela året, eller vad är din tanke om det liksom skulle hända att det börjar komma in?
Nej, men jag skulle nog ge det en chans. Alltså det skulle jag nog absolut göra. Så får man se sen hur länge man skulle tycka att det var kul eller sådär. Men just nu så är jag väldigt öppen för det. Liksom. Och det har ju varit långa perioder i mitt liv som jag inte har varit alls öppen för att åka ut och spela liksom, internationellt och flyga hit och dit och sådär. Men nu är jag i den tiden i livet. Barnen är utflugna, liksom har sina egna hem och familjer och allt det där. Liksom, och nu har jag liksom oceaner av tid och skulle mycket väl kunna tänka mig och dra iväg och spela mycket, mycket, mycket mer. Då. Så att, men som sagt, hur länge det är kul sen, det vet man ju inte. Liksom. Man kanske tröttar efter en månad, eller så tycker man det är skitkul och bara vill göra detta hela tiden. Liksom. Mm.
Spännande.
Vi får se. Ja, vi får se. Det finns inget... nu är jag up for it. Liksom. Så får vi se om det blir något av det sen. Det vet man ju inte.
Just det. Ja, vi får se. Vi kanske får anledning att återkomma till det också. Vad tänkte jag på? Just det, du har ganska nyligen släppt också, ja, är det en officiell follow-up på Timballe då, eller hur?
Ja, alltså det kom ju skivor. Förra året så blev det ju, jag tror det var 8 släpp förra året då. Och så var det ju det här på Soara som vi pratade länge om i början där, och så även det här på Tronic då som också blev ganska stort då. De spelades av massa DJs och sen så måste jag ju säga då, när vi ändå pratar om det här med support och det, innan jag går vidare på de nya släppen här, yep, så är det ju så att det finns ju en väldigt trevlig sida som heter 1001 tracklist eller något sånt där liknande. Där man kan gå in och titta då vem som spelar vad. Det är ju en sida som, alltså den kanske alla känner till, men för mig är det en ganska ny bekantskap. Jag har bara känt till den något år eller sådär. Man kan liksom gå in och titta på DJ Mixet då. Och det innebär ju att om du gillar Carl Cox till exempel, så kan du gå in och titta på hans senaste Mixet. Och så ser du alla låtarna separat. Vad är det för låtarna han har med i sitt Mixet liksom? Och så länkas det ju till alla köpsajter. Och du kan ju ofta se en video på när han spelade och så vidare då. Men du kan ju även vända på det då. Så tar du din egen låt och skriver in, så kan du ju se alla som har spelat din låt. Och vilka Mixet den ligger i. Och jag blev ganska chockad när jag hittar 3 av mina låtar i Deadmau5-set.
Okej, vad spännande.
Ja, det var inte vad jag trodde. Och han spelar ju redan det andra släppet jag släppte, alltså förra året då, i vad vi var i mars då, eller något sånt där.
All right.
Och sådana där grejer är ju otroligt roligt och stimulerande att se liksom att, och fasen, han hittade till min låt och spelade den, och det finns ju flera klipp då. Nu senast var det på nyår och han spelade, tror jag, två av mina låtar på sin nyårsspelning liksom.
All right.
Och sen har ju Carl Cox då igen, han spelar ju, har ju spelat flera av mina låtar, dels den han chartade såklart har han ju spelat, men det är ju en annan låt också som heter Lush Pad som är typ andra spår, eller man skulle kunna kalla B-sida då på den här Timballe då, som han spelar. Den har jag, tror jag, två eller tre videos med där han spelar den på olika ställen. Och nu senast såg jag nyårsfest som var, som Defekter då, det stora engelska skivbolaget, hade då. Så det är klart, det är ju lite gåshud när man ser ens låtar spelas och fungera och ja, supportas då. Det, och listan kan göras lång då, men det är ju bara två exempel då med Deadmau5 och Carl Cox som är otroligt roliga att se. Och,
ja. Precis, ja, men det känns som att du har fått bra och bred support helt enkelt.
Mm. Ja, uppföljare då. Men jag släpper ju regelbundet då. Så att, ja, det blev ju ett till släpp på Svara i december. Har väl inte gått riktigt lika. Det är ju fortfarande så här, den gick upp på topp 10 tror jag och liksom och säljer och sådär. Men det var ingen så här nummer ett låt liksom. Och sen så gjorde jag själv en betydligt svårare uppföljare kan man säga, lite sådär, som är ute nu då, har legat, den varit ute ett par veckor då. Och sen då ihop med detta har jag även kickat igång min label Sway då, släpper lite andra artister också nu.
Ja, men just det, jag såg det. Mm.
Och försöker jobba med det lite grann och sådär. Så kommer det en ny på Tronic här nu i mars och sådär. Så att, tanken är väl liksom att det ska rulla på här nu och jag ska släppa mycket grejer och jag gör jättemycket musik och jag har jättemycket som jag, ja, så att det finns väldigt mycket att ta av just nu, så att det handlar bara om att göra och få ett bra flöde och lagom tätt emellan och
just det,
kämpa vidare liksom helt enkelt.
Ja, nej, men jag tycker att det är superkul att det känns som man är med här från sidlinjen på den här resan och våra lyssnare också, tror jag liksom. Ja, men uppskattar en ärlig liksom ärlig insyn.
Jag tycker själv faktiskt att det är lite kul eftersom ni också har varit med, alltså precis som du säger, att det sammanföljer ju de här samtalen med de här poddarna, så de är ju verkligen liksom i tiden och i rätt liksom, för den första som där jag inte trodde på det alls och den andra då där jag liksom äntligen hoppas och tror mycket, och sen sitter vi här ett år senare och så. Alltså, jag kan ju säga att alla drömmar och lite till har ju slått in. Alltså, jag hade ju aldrig trott att det skulle gå som det gjorde det här året. Eller 2023 då, förra året då.
Nej.
Det fanns ju inte på kartan att det skulle liksom rassla på. Så.
Nej, och det är också befriande ju. Alltså, i en tid då det pratas om liksom svårighet att slå igenom och att låta musiken tala. Liksom. Här tycker jag ändå är en bra... Visst, du har en lång historik av bakgrund, men... Det känns ändå som att du på många sätt började, inte från scratch kanske, men du fattar vad jag menar, att det ändå går.
Jag kände ju att jag började från scratch, men det som jag inser då är ju att av feedbacken man får så är det ju väldigt många som har följt mig under många år innan. Ja, jag har många skivor och äntligen, nu kommer den här grejen tillbaka och ja, bla bla, ja, du vet allt det där liksom.
Absolut.
Så det är klart, det är lite svårt. Alltså det är ju lite, jag har ju lite fuskförsprång om man säger att man skulle vara helt ny och börja med det här. Men jag tror ändå någonstans att gör du riktigt bra grejer och sådär, så jag tror på den idén, eller vill tro på den idén.
Mm.
Det ska inte vara mest Instagram-följare som gör om din musik ska slå igenom, utan det ska vara att den är bra liksom.
Ja, och det är befriande i en tid som denna. Det är lätt att bli liksom halvt bitter om man tänker på att det inte skulle vara så. Så det kul, tycker jag. Mm. Jag var bara lite nyfiken också på det du sa om Sway, att du öppnar upp lite för andra artister där. Hur är den tanken framåt?
Nej, men alltså jag är ju väldigt öppen för att släppa precis vad som helst från vem som helst.
Mm.
Så sitter man och lyssnar på det här nu och tänker så här liksom att ja, men min låt, kan den verkligen släppas? Ja, men det handlar ju bara om den är bra.
Mm.
Alltså ingenting annat. Alltså tycker jag att det är bra det jag hör så släpper jag det. Tycker jag inte det är bra det jag hör så släpper jag inte det.
Okej, okay, så du har ingen inte, eller hur ser genre liksom tanken ut?
Jo, det är klart. Jo, men det är ju, det är klart att det måste ju hamna inom det. Men jag skulle säga att hoppa in på YouTube, kolla mina shower jag kör. Jag kör på någonting jag kallar Mixed Mondays som är Haze Face. Det är liksom house, R&B, soul, funk, reddits, allt möjligt. Mm. Blandad musik. Men sen så har jag det som jag kallar Electronic Fridays då, som jag kör på fredagar där det bara är techno liksom. Och gör man musik som skulle kunna platsa in i de sätten eller som man känner, ah, fast jag gör ju typ samma grej liksom, så det är ju bara att skicka hit liksom, så lyssnar jag på det. Mm. Men det ska ju också vara bra och fastna liksom där någonstans, så man behöver ju inte skicka massa grejer som inte liksom, utan då får man ju ha lite självinsikt och koll på läget. Mm. Liksom sådär att det är.
Precis.
Så, men så länge det funkar och låter liknande, så då är jag med i matchen liksom.
Ja, men roligt. Är det någonting du vill ha sagt som vi inte varit inne på lite grann i det här avsnittet?
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Nej, vi har väl gått igenom det här året.
Ja.
Otroligt roligt. År har det varit. Liksom. Och sen så är det klart att vi har ju varit perioder där man känner att oj, vad är det jag har liksom dratt igång nu? För det är ju ganska mycket jobb också.
Mm.
Alltså,
ja, det är
inte bara här. Mm. Ja, nej, men man måste sitta och jobba jättemycket och göra mycket låtar och få till saker. Och nu när man sitter med Sway då och släpper med andra artister, så är det ju skivavtal och det är liksom kontrakt och det är registreringar och uppladdningar och alltså, det är nog mer jobb än man kan tro.
Mm.
Och det är inte många tusenlappar som kommer in heller, så att förhoppningen är väl att man liksom ändå någonstans känner att det är värt det.
Mm.
Så det är väl egentligen nästa utmaning nu och hoppas att det trillar på lite grann så att det ändå känns som att nej, men det här funkar, det här kan jag göra en stund till liksom.
Mm.
Annars är ju risken den att man håller på några månader till eller något år till och sådär, och så känner man att nej, skitsamma liksom. För det var ju så det slutade sist egentligen. Det var ju när vinylen dog liksom, om man inte sålde mer skivor så blev det så att nej, ska jag göra 300 skivor liksom och gå plus minus noll, alltså du vet, en timlön som inte ens är, det är ju 10, man kanske har 5-10 kronor i timman när man summerar det liksom. Mm. Det går ju inte, va.
Precis, nej, men det får framtiden utvisa, men jag tänker att det känns som att förutsättningarna är goda.
Ja, just nu är ju allting toppen.
Mm.
Så ja. Nu är man ju på glädjesidan av det och tycker allting är jättekul, släpper andra artister, ja, kör mina shower på YouTube och ja, liksom lever i den här musiken, så nu är allting frid och fröjd. Så vi hoppas att det fortsätter så.
Ja, skitkul att höra. Vi kommer liksom slänga in en massa relevanta länkar i våra show notes. Är liksom någonstans du vill ha för det framför något annat? Är det typ Instagram?
Nej, men det är väl, Instagram är väl det som är då. Jag var ju sen på bollen privat kan man säga. Jag använder ju mest Facebook om man säger privat. Men det är ju min generation om man nu får säga så. Eftersom jag nu är plus 50 då kan jag ju avslöja. Så att, nej, men det är väl det så. Men Instagram är ju liksom det yngre lite mer. Och det är ju där som det är där all kontakt egentligen sker med mig via i teknovärlden. Jag har ju Facebook-sidan med, men nästan, vad har jag, 9000 följare där. Men det är ändå Instagram som är mest aktiv.
Mm. Ja, men skitkul. Ja, men det är kul att följa dig. Och jag uppmanar då också våra lyssnare att följa och lyssna. Och så ja, men får vi se vart den här sagan tar vägen.
Mm, men kanske hörs om ett år igen, vem vet?
Ja, nej, vem vet? Ingenting är omöjligt. Ja, men stort tack Pierre för denna stund.
Ja, tack själv.
Lycka till framöver. Och vi hörs. Mm.
Det gör vi absolut.
Hej, hej.
Och fortsätt med eran grymma podd.
Ja, tack så mycket. Tack, tack.
Ja,
hej då. Hej, hej. Välkommen till Dansmusikpodden, Marlene, a.k.a. Marble. Hej.
Hej.
Eller välkommen tillbaka, för du har ju gästat oss förut.
Ja.
Även om det var, jag kollade upp det, det var då avsnittet sändes nyårsafton 2020. Så det är ju, vad sa vi, 3 år sedan. Mer än 3 år sedan.
Precis.
Ja. Och då, just det, först skulle vi säga så här. Du har en liten skrovlig röst på grund av att du liksom har aktiverat dig i helgen. Vi pratar på en måndag nu här.
Exakt.
Yes.
Ja, den kan vara så skrovlig, men ja, DJ-gig och demonstrationshelg. Och
just det. Då... det är rimligt tycker jag. Den har gjort nytta. Och vi har haft andra måndagsstämmor i den här podden tidigare. Så det är rimligt.
Yeah.
Men som jag minns det, när du var med oss då för 3 år sedan, då liksom, ja men då hade du kört, spelat i garage ute, arrat några klubbar och sådana grejer. Och jag upplevde ändå att det var liksom väldigt tidigt. För jag upplever ju att det har tagit fart sedan dess och att idag finns ändå en liksom en uppåtgående, eller att det har varit en uppåtgående trend för UK Garage. Upplever du liksom samma sak?
Ja, verkligen. Jag upplever att det finns en scen.
Just det.
Inom UK Garage. Det var inte samma sak då. Det är så här, jag vet inte. Det är speciellt då med min egna garageklubb Gosh.
Mm, just det.
Som där jag ändå märker att det är en liksom återkommande crowd som kommer på liksom gårdskvällarna, och då det är väldigt, alltså det är helt fantastiskt att se att det är liksom, men det byggs upp, det blir som en liten familj.
Ja men precis, jag upplever att det är, alltså från mitt perspektiv, att det är liksom, ja men mycket ungt folk också som hittar den scenen och musiken liksom.
Ja, och det är ju, alltså jag tror att mycket var det, var garage började liksom, eller många började producera det igen. Det har väl ändå hållit på länge tänker jag, men det är också mycket den liksom new school UK garage kan man väl säga, med alltså då Conducta som är väl någonstans, ja men började med det även under den här perioden och vi pratade innan, men det har liksom bara spunnit vidare. Och han som för övrigt bor i Stockholm nu, så att bara en sån sak.
Vem bor i Stockholm?
Conducta.
Jaha, är det så? Hade ingen aning.
Ja, han hittar kärleken i Stockholm, så nu bor han här.
Okej. Okay. Han, han spelade väl för några dagar sedan, både på Slaktkyrkan?
Precis, jag spelade innan honom.
Just det,
så
just
därav...
det.
Ja.
Just det. Men då... Nu är det för mycket kanske att sammanfatta de här 3 åren och liksom UK Garage-scenen här i stan. Men är det, liksom, är det några särskilda så DJs eller klubbinitiativ och sånt du känner att du vill lyfta fram som gör liksom ett bra jobb i den här stan och i liksom kanske Sverige generellt?
Ja, och det är väl så här, nu hoppas jag inte glömmer någon. Men,
ja, just det.
Jag har ju, alltså... det är väl, jag har ju, förutom Gosh så har jag också ett annat koncept som heter Flowers.
Mm.
Som huserar på The Baser i Bar Brooklyn med Rocco och Migs.
Just det.
Och vi kör ju, det är garage, men det är också lite allt möjligt i allt möjligt i UK. Och sen DJ Beverage självklart.
Mm.
Miles, och som även också producerar, och Professor Stranger är också en sån som liksom, och även Koicha Collective.
Just det.
Som är liksom inne på, ja men det är väl den yngre generationen som de fångar upp också liksom. Så att, och sen är det ju, och då är det ju bara baserat i Stockholm. Det finns ju också i Malmö och Göteborg. Melt i Malmö som har sin garageklubb Men också producenter som Bob G, som är min favoritgarageproducent just nu från Sverige.
All right, spännande.
Ja, ja. Göteborg, då, där jag har spelat då, Groove Damage, men också BAM. Så att, ja.
Ja, men då, det finns ju då, vilket är kul.
Ja, jag bara slängde ut en massa namn nu, men ja.
Ja, nej, exakt, man får alltid reservera sig för att man missar någon eller något kanske. Men jag kan passa på både Professor Stranger och då Young Earth Source, som är en del av Koitcha Collective, har ju gästat oss tidigare, så jag kan bara slänga in ett tips om de avsnitten historiskt också, om folk vill veta mer om det. Men exakt, Gosh och Flowers, är det liksom dina aktiva klubbprojekt?
Ja.
Ja, hur skiljer de sig åt liksom? Eller är det bara att de är på olika platser? Och...
Ja, alltså Flowers är ju lite mer, ja men everything goes typ. Så man kan också bara köra ett jungle set eller breaks eller baseline. Men typ både jag och Mix kör ju mest UK Garage. Och sen så är det väl också att vi bara boka mera lokala DJs. Också DJs som kanske inte man tänker spela UK Garage, men som vill göra det liksom exklusivt kanske för Flowers. Och Gosh är ju det som jag roddar i själv. Det är liksom min lilla bebis. Och där ja, men bokar jag liksom nästan uteslutande Garage DJs.
Just det.
Och det är på Underbron / Trädgården. Nästa datum 5 april. Det är okay. Långt kvar. Men,
save the date för det alltså.
Save the date, ja.
Och sen, du är ju en del av en trio, va? Ni kallar det Matron. Eller Matron. Eller
ja.
Något liknande.
Ja.
Då lämnar vi, eller gör vi det? Lämnar vi UK Garage lite då, eller?
Ja, precis. Alltså Matron, det är jag, Marie Dösen och Malin Edvardsen. Alltså namnet, det är lite roligt, men vi alla börjar ju på MA.
Just det.
Så det är liksom varför det är, vi började bara spåna om namn som någonting med ma. Först tänkte vi ma. Jag vet inte, sen blev det till slut liksom matron eller matron, men det är också roligt för att matron betyder husmor.
Just det.
På engelska. Och då blir det liksom house mother, och då blir det house mothers, och då blir det housemusik. Mammor typ.
Just så det. Att,
ja.
Ja. Så
vi kör ju...
Det kan ju vara så att man tänker ibland mer på namnet själv än vad liksom publiken någonsin kommer att göra liksom.
Exakt, så är det verkligen. Nej, men vi, det är lite wordplay där, men jag tycker också att det låter rätt så mäktigt.
Det tycker jag med.
Men så vi får se när nästa matron blir. Vi är jättetaggade på att köra det, men ja, vi får se lite.
Fick jag precis blackout, eller nämnde vi någonting om liksom, vad är det för inriktning på dem?
Ja, nej, men det är väl alltså... Marie och Malin kör ju mer alltså house, breaks, techno kör Malin också, och typ, så det är lite mer bara, och jag kör ju mest garage, men också lite breaks och house, så det är väl en mishmash av oss alla tre typ.
Men hur liksom bred känner du dig genremässigt?
Ja, alltså det är lite olika, det beror på, det beror egentligen på spelning, men jag kör ju mest garage. Jag kommer aldrig därifrån riktigt. Nej. Eller alltså, det kommer ju väldigt mycket garage hela tiden, och det är min kärlek.
Just så.
Men alltså breaks gillar jag ändå att köra mycket, så att, men jag blandar ju alltid in det med two-step och kanske lite speed garage liksom.
Men du känner inte att du, för det känns ändå som att det har blivit eller är tydligt profilerad inom UK Garage, har det varit liksom, är det en blessing and a curse eller bara en blessing?
Alltså, jo, men det är en blessing, 100%. Men också ibland, om jag har spelat många gig som, där jag blir bokad för just det, då kan det också bli lite tradigt, alltså ibland såklart. För att man vill inte sväva ut för mycket, och så kanske man hittar, om jag ändå, när jag nördat ner mig lite i ja, men mera typ breaks just nu senaste tiden, och det, ja, jag vill inte blanda in det, för jag vill ändå köra rätt renodlade sätt när jag kör. Så att ibland så vill jag inte köra garage alls, men det förväntas, och då gör jag det.
Just det. Ja, men jag fattar. Ja, men det är väl rimligt också. Men det är liksom en svår era, kan jag tänka mig nu, för att det är liksom, det känns som att många blandar nu. Både liksom i det de spelar som DJs, eller i släpp, och på liksom under en klubbkväll. Det känns som att det kan vara, se ut lite hur som helst. Alltså på ett bra sätt ofta.
Ja. Ja, nej, men man vill ju ha lite variation, tänker jag.
Ja, precis. Men de här 3 åren, är det något som liksom sticker ut gigmässigt? Alltså på olika sätt. Det kan väl vara vad som helst. I liksom storlek, ja, eller för en själv på, av annan anledning, eller liksom vad som helst.
Precis. Nej, men alltså i storleksmässigt är det väl när jag körde Boiler Room i maj 2022. Det är väl, ja, men det största och sjukaste jag gjort, tror jag, liggmässigt.
På Cirkus i Stockholm, var det? Ja, var det.
Precis. Ja. Och ja, det är alltså, efteråt var det typ skönt att det var gjort, för att man hade sådana nerver innan.
Ja, jag
fattar. Men det är, ja, så det var ju, men otroligt roligt. Och sen, ja, precis. Alltså det senaste jag kom ihåg som verkligen var kul, eller som verkligen var så här, wow, det var när jag körde med min nära vän Vanilla, som också är en fantastisk DJ och producent. Och vi körde på PLX i augusti. Det var liksom topp 3 gigs någonsin typ. För det var sån, ja, men det var bara en otrolig energi och jättekul.
Ja, den där festivalen har fått mycket praise. Det låter som den förtjänar det, helt enkelt.
Verkligen.
Men jag har varit nyfiken på så här Boiler Room grejen men dels som du sa, det måste vara en del press på en innan, alltså från en själv.
Verkligen. Ja, alltså jag kräktes typ 3 timmar innan.
jag fattar det. Det är ju liksom vi antar att det är mycket,
ja, men, som blir väl too much info här kanske.
Nej, det är, vi är en transparent podd. Jag tror att det folk vill höra hur det är på riktigt. Eller kan vara. Men har det liksom, vilket eko ger en sån spelning i efterhand? Eller vad har det gett för dig?
Ja, nej, men mycket tror jag. Alltså det är så svårt att veta. Alltså vad det är som gör att man liksom får mer uppmärksamhet. Alltså det är väl att man, jag chattar ju en del, jag spelar ju rätt mycket. Och då blir det väl att, alltså jag vet inte om det är Boiler Room eller vad det har varit, men det kan ju vara att vissa som jag träffar på liksom, jag såg ditt Boiler Room och jag har liksom sett dig sedan dess typ. Och då blir man så här, ja, wow, alltså man fattar ju att det nådde ut på ett annat sätt än någonting annat egentligen.
Precis, och den, och nu för tiden så är ju inte heller alla Boiler Room-fester liksom, alltså inspelade med video. Det där var ju en fullfjädrad variant, vilket jag tänker ger mer avtryck, eller gör mer avtryck än.
Ja, men verkligen. Så man kan, man behövde inte vara på plats, utan man kan liksom lyssna i efterhand.
Exakt, och det kan väl både lyssna och titta, så det kan man väl göra, för det är bra vibe.
Ja,
eller
det var jättekul. Men också, ja.
Jo, jag fattar. Men som sagt, måste vara bra och, ja, precis, bra har det gjort på ett sätt, antar jag. Att det gick bra och liksom allt funkade.
Ja.
Sen tänkte jag, allt det här verkar också ha för du är också jobbar med eller för Beatport, eller hur, numera?
Ja, sen 2 månader.
Just det.
Så det är väldigt nytt.
Som Yuki Garage Curator.
Ja.
Jag vet inte ingenting om vad det innebär. Jag kan gissa, men det är bättre att du får berätta, för jag tror ändå folk är nyfikna.
Ja, nej men det, alltså det innebär att jag har allt ansvar för UK Garage-sidan på Beatport. Så allting som släpps där nu får jag liksom, då kan jag highlighta vissa släpp mer än andra.
Okay.
Men även göra spellistor och liksom bara kurera garagen på sidan helt enkelt. Så att,
ett stort ansvar, det, låter det som.
Ja, nej men verkligen. Det är fortfarande svårt att förstå. Eller liksom, det känns som att jag dedikerar varenda del av mig till den här genren. Det är också lite roligt. Men, så att det är, ja, kurera sidan och sen är det, alltså det är självklart vissa saker, vilket ja, det är politik också. Jag kan inte liksom, jag måste ändå tänka på det som säljer. Det är väldigt mycket. Jag har ju också UK Garage / Baseline, vilket inte riktigt är min genre, alltså så.
Nej.
Så jag gör mitt bästa med att hitta det som jag tycker är bra inom Baseline. Och ja, så.
Vad är Baseline då? Jag är inte alls bekant med liksom genre-uttrycket.
Jag bara, alltså, you tell me.
Ja, exakt. Och så här kan ju diskussionerna bli oavsett vilken genre man pratar om. För att det är svårt att, det är väl ingen som sitter med liksom facit, utan det är lite flytande.
Ja, nej men det är liksom, alltså jag skulle väl säga att det är poppigare. Det är ofta liksom med en MC som kör, så det är väl typ lite grimigt. Men det är, alltså det är väldigt besläktat med garage, men också ofta snabbare. Alltså lite mer speed garage. Ja, alltså jag har svårt att själv förklara
Baseline. Men det är liksom, det är ju inget ovanligt. Alltså och jag blir liksom, även om man pratar om liksom största elektroniska samhället, techno och house, så är det ju svårt om någon ber en så här, kan du precisera vad som utgör techno eller house? Det är ju, det är lika svårt.
Ja.
Så jag fattar ju grejen. Men spännande, är det en heltidsgrej eller hur mycket tid lägger man på det?
Nej men det är deltid, eller jag skulle vilja säga att det är typ 30%.
Okej.
Okay. Bara, så det är liksom, det är ett frilansjobb. Så det, men jag hoppas att det blir mer framöver. Jag ska försöka få in, det finns ju rätt många labels på Beatport, eller som inte finns på Beatport.
Okay.
Som, alltså jag har ju tidigare och gör fortfarande, köper mycket av min musik på Bandcamp. Det är liksom, jag tror att många tycker det är lättare att lägga upp där, och det är lite mer liksom DIY, underground, man bara lägger upp, man behöver inte ha något label, medan Beatport är lite mer så. De tar ju också en större cut, men det är också för att det är mer av en tjänst, medan Bandcamp är ju inte lika bra utformad hemsida.
Nej,
på många sätt,
det kan man säga,
tycker jag. Så att jag ska väl försöka få, ja men att bara överlag att genren sprider sig, men på Beatport också, att de underground labelsen också finns där.
Roligt kunna jobba med det, tänker jag.
Ja.
Men är det du som är UK Garage Curator, eller är ni ett team liksom?
Nej, det är jag.
Det är du.
Det är bara jag.
Ja. Och är det då liksom, är det en behind the scenes roll, eller finns du liksom namngiven där på sidorna?
Nej, alltså ingen curator är egentligen namngiven på Beatport-sidan. Det är mer, alltså Det jag har fått höra är att om någon tänker på UK Garage på Beatport så ska de tänka på dig. Mm. Så att folk ska, alltså folk som är producerare eller DJs ska ha koll också för att ja, men de kan höra av sig om de vill ha hjälp med något eller så. Så det är liksom, ja, men så din... att jag får väl börja marknadsföra det kanske lite mer, jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller hur man vill ha det. Alltså det kommer ju också innebära Nej. Mer, folk kommer väl vilja höra av sig och liksom pitcha sina grejer mer, ju mer publik man blir i det där liksom, på gott och Precis. Ont. Men det tar väl tid Verkligen. Om inte annat att liksom hantera sånt, om jag får killgissa.
Ja, nej men absolut. Sen är det är ju också ett label team som jag behöver liksom ta in i konversationen också. Så jag kan inte bara lägga upp musik om någon skulle höra av sig och vill liksom ligga på Beatport. Utan det är också en liten process i det.
Fattar.
Men man kan också få liksom lite större synlighet, tänker jag. Mm. Just med Bandcamp tycker jag att mycket musik bara försvinner. Det är så svårt att hitta där.
Ja, det är det. Det är ju svårt att navigera runt också. Alltså det blir inte alltid som man tänkt sig när man klickar sig runt. Och, ja.
Nej.
På något vis. Men finns det några andra, om man nu, finns det några andra svenskar som jobbar för band eller för Beatport?
Nej, jag är faktiskt den enda skandinaven som jobbar på Beatport. Ja.
Representing.
Representing Scandinavia, verkligen. Nej, men alltså han som då kontaktade mig, vi har haft lite kontakt innan, men mer angående att jag skulle få spela, för att han är baserad i Berlin. Största kontoret tror jag ligger i Berlin.
Just det.
Och sen så har vi bara följt varandra på Instagram och sen har väl han sett att jag liksom håller på mycket med genren. Och då fick han en bara tanke, men du borde ju bli den nästa curatorn för att just den rollen behövdes. Så att jag hade verkligen tur. Eller så här, jag hade kontaktat, eller liksom haft kontakt med den här personen innan och han är då liksom curation manager för alla kuratorer. Så.
Ja, nej, men precis. Tur och tur vet jag inte. Men det är väl, allting är väl en kombination av...
Hårt arbete.
Ja, exakt. Ja, men det finns säkert de som har ren tur och liksom halkar på rena bananskal. Men för det mesta så ligger det ganska... Det ändå, ja, finns en bakgrund ofta, tänker jag. Som för dig, skulle jag vilja säga. Men, vad roligt. Men är det... ja, men kul helt enkelt. Jag tror många är nyfikna på hur det funkar där bakom kulisserna.
Ja.
Och nu vet vi lite mer.
Ja.
Ja, men vi har ju snackat lite om allt möjligt nu. Är det någonting du vill komplettera med? Typ gällande de här åren som gått, eller nutid, eller framtid?
Jag vill se mer kvinnor och icke-binära som håller på med garage. Please join me.
Ja.
Nej, men det är väldigt mycket. Det är fortfarande väldigt mansdominerat. Så att det är väl... Jag kan gärna ha typ DJ-skola hemma om det finns personer, icke-män, som vill liksom lära sig att DJ och typ älska genren. Så är det bara... Reach out.
Precis, jag, jag tänkte fråga det. Det är väl bra. Det är väl en, alltså det är väl ett, det är väl bra med ett konkret eventuellt första steg, och att det känns ju ganska kravlöst att langa iväg ett DM till dig.
Ja.
Som har tagit det första steget.
Ja, nej, men jag tror att många har inte tillgång till spelare, eller man vet inte riktigt hur man ska liksom ta sig fram, men det är jätteuppskattat.
Ja, men coolt.
Det behövs fler. Ja.
Mm. Ja, men då är det här en del av det uppropet, tänker jag.
Ja.
Men har du någon spaning för liksom genrens hur det ser ut eventuellt framåt? Hur känns det liksom? Kommer den fortsätta att bubbla?
Ja, men det tror jag. Men det just nu med liksom new school garagen som kommer, eller som funnits ett tag, men bara att det känns som att den grenar ut sig på olika sätt.
Mm.
Och folk gör det på, folk tolkar garage på olika sätt. Alltså det känns som att det börjar bli en större och större genre bara. Vilket är jättebra.
Ja, men precis. Om jag kollar bara i min krets så tycker jag så här, men som Koja Collective och de. Alltså jag känner många yngre som diggar deras grej och er andra då, men utan att liksom kanske vara säkert hardcore fans av en genre, eller de tänker kanske inte ens på vad det är för stil, men att man gillar det man hör och att det är bra party liksom.
Precis, det är ju verkligen, det är mycket energi och ja.
Ja, men precis, så det känns inte som, på det sättet känns det inte som en jättetröskel liksom, eftersom jag upplever verkligen att ja, men det här är grejer som tilltalar icke inbitna klubbmänniskor också liksom. Vilket är kul.
Verkligen. Jättekul.
Coolt. Något annat? Eller känner du dig nöjd?
Ja, nej, jag vet inte.
Nej, vi kan säga, nej. Man får gå in och följa dig på Instagram och annat kanske. Om man vill följa dina äventyr.
Ja.
Och så får vi väl stämma av om några år igen. Kolla hur landet ligger.
Låt oss.
Ja, härligt. Ja. Ja, men, tack Marlene, det var superkul. Fortsätt att köra hårt.
Ja.
Ja, vi ses i dimman.
Det gör vi.
Yes. Hej då.
Hej.
Hej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.